Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Det är också väldigt intimt att stå bredvid varandra i en lift.
Det är
liftetikett, vad pratar man om då? Tryckkokare kanske?
I våran ring så hade hon en rökt tallkotte från Stockholm.
Ja, från Stockholm. Men den doftade ju så gott. Jag satt och sniffade på den nästan genom hela middagen för att det är så härliga rökta toner.
Alltså, väck mig mitt i natten när som helst på året. Vad vill du ha, Alvesjö? Då hade jag sagt, ge mig en tumlerulle.
Ja, bra.
Alltså, Erik.
Ja?
Hur mår du egentligen?
Ser inte ut att må bra, tänker
jo,
du?
Men det är en sån samvetsfråga. Jag tänker på det så himla ofta. Det är, att, det är inte varje dag man verkligen svarar på djupet. Och då tänkte jag så här, min gode vän och kollega Erik Videgård, ja. Hur mår du egentligen?
Det är just det här egentligen. När man lägger till det, då blir det på allvar på något sätt. Du, egentligen så mår jag väldigt bra. Ja. Konstigt.
Nej, det är väl inte konstigt?
Nej, men jag tycker att livet är i balans just nu. Jag gillar det jag håller på med och mycket roliga jobb har jag även förutom det här då. Så mycket roliga restauranger och andra saker som klickar in.
Du har ju berättat för mig och alla andra lyssnare att du har som grej att aldrig överdriva någonting. Utan får du en fråga så svarar du uppriktigt. Så jag blev väldigt glad att höra det. Mm. För det innebär att du verkligen menar det också.
Ja. Hur mår du egentligen?
Nej, jag mår brock så bra.
Ja.
Brock så bra.
Brock så bra.
Ja, bror också bra.
Ja. Hur går det med lägenheten?
Det går bra, det går framåt. Det är snart klart. Det känns så roligt faktiskt. Däremot så lever vi i en värld som är så skakig. Så man får ju se nu framöver om det är bra att ha köpt dyrt eller inte. Nåväl, vet du vad jag tycker?
Nej, berätta.
Jag tycker vi pratar mat istället.
Okej.
Ja, för anledningen till att jag frågar dig hur du mår just nu är för att jag undrar, vad lagar du för mat just nu egentligen?
Oj, just nu, jag håller på med ett jätteroligt projekt som bygger mycket på mackor i olika former. Allt ifrån smörrebröd till hoagies till stora härliga bookmaker sandwiches. Och
men är mackan på ingång igen?
Oj.
För den har ju varit lite så här svävat i uterummet ett tag. När vi inte åt massa bröd och så. Men nu är den på väg in igen.
Oj, mackorna blir stora i år. Jag lovar dig. Både i format och fyllning och allting annat.
Vad är det för typ av bröd då som kommer trenda, tror du?
Vi kommer att gå ifrån surdegsbrödet. Det kommer att bli mera variation på bröden. Även om bröden kanske blir mer tillbehör till själva fyllningen. Det gör ju också att om du tänker en härlig levain, ett levainbröd i all sin smakrikedom, syrlighet och allting sånt som har med surdeg att göra och så vidare, så är det rätt krångligt att äta. Alltså.
Ja,
har du funderat på det?
Ja, definitivt. Och, det är ju, jag älskar mackor. Nu är jag glutenallergisk. Jag kan inte äta bara en macka på uppstuds sådär, utan jag måste veta att det är glutenfritt bröd. Vilket inte är jättelätt att komma över om du ska köpa. Men just det här när du säger att mackor... Vänta, vad var frågan egentligen?
Vad är det som händer?
Vadå?
Vad är det som händer?
Jag känner mig som statsministern på presskonferensen. Ja, men precis. Nej, men Men du säger att mackan, att brödet bara är ett, som ett tillbehör till innehållet. Ja. Det älskar jag förstås. Men det har också varit det som håller ihop innehållet.
Ja, och det är precis vad det är. Ja. Det är som ett omslag mera. Och där ges du då större frihet att välja bröd dessutom. Det har ju fullständigt exploderat om vi pratar just glutenfria bröd, glutenfria bagerier. Förut så hade man tur om man kunde hitta någon fryst variant inskrämd i ett hörn i frysen på lokala mataffären. Nu finns det ju bagerier som inte gör annat än fantastiska glutenfria bröd. Och där behöver man inte ens tänka, jaha, var det ingen gluten i det här? Utan man tänker, åh, jag vill ha det där goda brödet som sen råkar vara glutenfritt.
Jag håller med, men de är fortfarande inte många. Jag är jätteglad att det finns överhuvudtaget. För ja. Det krävs ju mycket av ett bageri att vara glutenfritt. Att man inte hanterar någon form av gluten då. Ja. Och nu bor ju du och jag i Stockholm. Ja. Och här finns det, men jag kan tänka mig att det inte finns lika många ute i landet. Nej, så det är fortfarande svårt.
Det är sant.
Men utbudet i mataffären har definitivt blivit betydligt bättre. Och jag tror också att fler och fler inte riktigt tänker på om de äter glutenfritt eller glutenbröd. För Nej. Det smakar så mycket mer och så mycket godare idag än vad det kanske gjorde för bara 5 år sedan.
Ja, och i och med att det händer så pass mycket, så pass snabbt här i den här stora stan där vi bor, så betyder ju det att det här kommer att hända även ute i landet, såklart.
Ja, men man hoppas ju det. För det är ju gott med mackor. Jag älskar att du ser en macktrend up and coming.
Det håller jag på med nu.
Ja, men vad härligt. Men jag tänker på när vi var i USA och käkade sån här Reuben sandwich. Mm. Är det lite åt det hållet alltså? Alltså så här otroligt det är mycket innan.
Ja, det är en variant. Även om du tänker dig att man har det som man kallar för hoagie eller po'boy i USA.
Men vad säger du, hoagie? Jag fattar inte.
Ja, hoagie är en form av macka.
Hur stavar du det?
H-O-A-G-I-E. Hoagie.
Ja.
Eller en po'boy.
Ja,
om man
det
är nere. Har du hört det? Det är man ju nere i Louisiana, alltså Norrlands och där nere. Där man gärna äter fylld med friterad ost.
Och det här ser du alltså på väg till Sverige?
Wow, ja. Jaha. Italienska mackor, moffolettas.
Älskar! Men hoppas det finns någon variant där om man inte ändå har glutenfritt bröd, att det går att ta med sig mackan ändå. Alltså jag vill gärna ha en sån här macka utan mackan, alltså utan bröd.
Ja.
Alltså lite California-style där man ju kan få i salladswrap.
Ja, eller tänk det som ett smörrebröd. Som ju ligger på en liten skiva dansk rågbröd sådär, men det är ju egentligen fyllningen som är det intressanta där. Det andra är ju mer ett transportmedel från tallrik till mun på något sätt.
Tycker så mycket om den här spaningen och hoppas så innerligt att den kommer slå in, och det kommer den göra om jag känner dig.
Ja, absolut, det ska jag se till.
Du Erik, det var ju riktigt skit väder och snöstorm i vår del av landet i alla fall i veckan. Styr också vädret vad du lagar för mat?
Ja, det gör det. Jag är ju betydligt mer grytbenägen. Jag blir som en tax, jag blir som en grythund när det blåser och i tvärs med snö och storm och dant. Och så sitter jag där med en härlig bœuf-bourguignon och bara njuter.
Ja, men du planerar den här grytan då flera dagar i förväg? Eller kan du gå på känsla där? Vad du är sugen på för
jag
dagen?
Jag går på känsla. Och det måste vi ju ta upp, det här med tryckkokare. För att då gör du en gryta på en halvtimme istället för 3 timmar.
Berätta, crash course till tryckkokare.
Det här kan vi ju gå in lite djupare i sen på köket. Men i grund och botten så är en tryckkokare en gryta med ett lock som sitter fast.
Okay.
Där du skapar ett övertryck. Det vill säga du får vattnet att bli, eller vätskan att bli någonstans 103-104 grader istället för 100 som är kokpunkten. Och i och med att du lagar under tryck så går det betydligt snabbare att tillaga.
Och det är bra.
Så att ett långkok som tar 3 timmar, annars det tar en halvtimme.
Ett långkok blir ett kortkok?
Ja.
Du kompromissar inte med smaken om du gör ett långkok till ett kortkok?
Nej, absolut inte. Det du vill göra, du vill ju mörkoka. Det är ju därför man gör grytor egentligen. Det gör man ju inte på oxfilé och entrecôte, utan det gör du på ytterlår och andra delar på djuret som du måste koka längre för att få dem möra. Och det är ju underbart, för då tar du ju tillvara på hela djuret på ett annat sätt. Och grytan vill du då, där vill du ha mört kött, och mört kött kräver längre tid i grytan. Med en tryckkokare så förkortar du den tiden.
När vi hamnar i köket någon gång framöver, då måste vi ju fördjupa oss i tryckkokare.
Ja, då ska jag gå in på lite andra tekniker också, lite roliga maskiner som man kan ha. Jag gillar maskiner.
Om du utbildar svenska folket alltså. Oh, yeah. Vi är ju också mitt uppe i sportloven i landet. Gillade du sportloven när du var ung och liten?
Jag är ju inte så där förtjust i snö egentligen. Jag gillar att åka skidor, Julia, kommer jag ihåg. Jag började åka skidor när jag var 6 år. Så själva skidåkandet, ja. Sitta och mysa i en snö, eller hålla på med snöbollskrig, eller snö innanför i nacken, innanför jackan, eller du vet när man lovika vantar som var alldeles kak med snö och sen blött och kallt. Nej, uff.
Det är sån härlig romantisk bild av vintern just nu som du målar upp.
Eller hur?
Men du, gick ni på tur eller åkte du utför?
Utför. Det gick utför hela min uppväxt. Ja. Bildligt och bokstavligt kanske. Ja.
Vi var väldigt mycket uppe i svenska fjällen, och mina föräldrar, de tyckte om att visa oss årstiderna. Så vi var mycket uppe i Lofsdalen till exempel, och då var vi där både på sommaren och vintern. Ja. Det var jättespännande att få åka samma sittlift även på sommaren och se hur fjället såg ut när snön låg där.
Mm.
Det var ju klokt av dem.
Ja.
Ja,
jag vet, jag var uppe i Trillvallen när jag var liten, och då fanns det en sån här lift med rep. Du vet, som man håller i ett rep och sen så får man dras upp för backen.
Ah, så ingenting som du sätter mellan benen liksom? Nej. Inte ens en knapplift?
Nu fick jag en massa andra bilder här. Nej, just det. Ingenting sånt. Utan man virar in högerarmen runt repet och så håller man i.
Okay.
Jag minns en gång jag var i österrikiska Alperna, jag tror jag var 7 år. Och så åkte jag upp på en ankarlift tillsammans med en tjej som var väldigt framåt, och hon pratade tyska med mig. Och jag pratade tyska med henne, jag förstod inte ett ord, jag har ingen aning om vad jag sa. Och mitt i backen, och det här var mycket, det var brant, då trillade vi av.
Båda två?
Japp. Sen ska vi ta oss då genom skogen, för att det här var liksom bara ett spår mitt i skogen, och så var det 2 meter djup snö runt om. Skulle vi ta oss ut i backen därifrån, och hon pratade, och hon pratade, och hon pratade, och jag svarade, och jag svarade, och jag svarade. Det här kommer jag ihåg mycket väl, men jag är 7 år gammal och sånt där.
Mm. Vilken fin historia. Det är ganska spännande det där med liftetikett egentligen. Alltså, när man tänker på ankarlifter. För det är ju väldigt svårt att åka ensam, singelåkare i en ankarlift. Det blir ju mycket bättre jämvikt såklart om du åker 2.
Ja.
Nu har det varit pandemi, och jag vet inte ens om man får åka 2 som inte känner varandra. Kanske inte.
Nej.
Men hur som helst, det är ju också väldigt intimt att stå bredvid varandra i en lift.
Det.
Liftetikett, vad pratar man om då? Tryckkokare kanske? Erik, pandemin har ju gjort att många rest i Sverige och framförallt i fjällvärlden. Och både i somras och nu under vintern så har ju fjällturismen och friluftslivet verkligen exploderat. Väldigt kul.
Aha.
Och i västra Jämtland så hittar vi ju ett av Sveriges mest välbesökta vinterresmål, nämligen Åre. Går från ungefär 1200 bofasta året runt till 30 000 nu under sportloven. Det måste ju vara helt enormt att leva så. Gå från ena saken till den andra bara på några dagar.
Ja. Alltså, jag har ju en väldigt speciell relation till Åre. Jag älskar ju byn Åre. Jag har varit där i många, många år. Jag har drivit krog där. Jag har varit där på sommar, höst, vinter, vår. Även när det då är tomt på folk. Till att det blir fullt på folk.
Men är det en vuxen relation till Åre? Eller var det där mycket som barn också?
Nej, utan det var, jag började nog när jag var 20-22 kanske. Någonting sånt. Då var jag med goda vänner där uppe och bodde hemma hos dem.
Åre är ju exceptionellt i svenska fjällvärlden, får man väl säga. Mm. Det är en inte så stor plats, men det är väldigt mycket som händer på en och samma plats.
Ja, verkligen. Och det är ju det närmaste vi kommer Alperna, skulle jag säga. Både åkningsmässigt och professionellt. Nu kommer alla sälenfantaster att skjuta mig, men jag har varit mycket i Sälen också, ska jag säga, och det blir inte riktigt samma grej.
Vi flög till Östersund och så tog vi flygbussen in till Åre och anlände när himlen var lika delar rosa som turkos. En lisa för själen för en stadsbo.
Åh, så vackert.
Matresan har åkt till Åre.
Mm. Och nu har vi landat här på underbara Åregården, en av Åres mest klassiska och centralt belägna hotell.
Ja, men man kan ju nästan inte bo bättre i Åre, tycker jag. Det är ju så att vi flög till Östersund.
Mm.
En liten nätflight på en timme från Stockholm.
Yep.
Jätte easy peasy, ut, bokat flygtransfer, upp på bussen, var inne på 1:15 kanske.
Ja,
och det var magiskt vackert, Erik, när vi körde mot Åre.
Jag satt och bara tittade ut när vi lämnade Frösön och åkte över till Rödön, över Lilla Bron där. Och man såg hela spektaklet utspela sig.
Alltså, det är så vackert. Och mot de här fjälltopparna, det är ju någonting också när man lämnar storstaden och landar liksom i fjällluften.
Mm, verkligen.
Det är nästan samma känsla som när man reser till värmen på vintern från Sverige och du möts av en vägg av värmen när du kliver av.
När du öppnar dörren på flygplanet.
Oh, det är så underbart. Men här är nästan samma känsla, eller hur? Man lämnar liksom storstadsluften och så bara pang, så går man rakt in i en vägg av välmående.
Verkligen.
Och vi hoppade av flygbussen mitt i Åreby. Och jag tror, Erik, att vi var de enda med resväskor. Man har ju inte resväskor med sig upp på fjället.
Nej, man har väl inte det. Men jag har ju min mindre kista här med saker.
Ja, men du har ju vår portabla studio, så all heder till dig. Men jag hade ju inte behövt släppa med mig en resväska. Det är ju lite fjantigt att gå och dra, men strunt samma. Det gjorde vi i alla fall. Men vi behövde inte dra så långt, för hotellet som vi bor på, Åregården, ligger mitt i byn. Här har man ju liksom allt man behöver. Det är ingen lyx i överflöd, vilket inte ska vara, tycker jag, uppe i fjällen. Men det är så himla fräscha, fina rum. Jag saknar ingenting. Det är otroligt sköna, mjuka sängar.
Ja, det är det.
Och sen, det har jag som ett krav när jag är uppe i fjällen.
Ja, man sover gott på Åregården. Och sen har de sina fantastiska rum. De har ju det här Carl Malmsten-rummet som är inrett med bara Carl Malmsten-möbler. Vintage, verkligen.
Ja, nej, men det finns mycket att göra även här på hotellet. Inte minst flera restauranger och en fantastisk vinbar. Men det ska vi prata om sen.
Ja, vi ska ju till vinbaren om någon dag här.
Ja, men precis. Mm. Ja, då ska ni få en ordentlig recension.
Verkligen.
Men vi rivstartade med en lunch, helt enkelt, som du hade bokat, Erik, och jag hade aldrig varit där.
Nej, det kanske beror på att det inte är så jäkla lätt att ta sig dit. Vi var på Vita Renen.
Ja.
Som ligger på Renfjället. Alltså, det det berg eller det fjäll man ser mitt emot på andra sidan Årsjön. Och för att ta sig dit måste man antingen åka till Trillevallen, Edsåsdalen som ligger på andra sidan. Därifrån kan man ta sig via deras liftsystem. Många tar sig dit på långfärdsskidor. Eller så kan man åka skoter.
Ja, som vi gjorde. Så vi åkte upp till skoterbasen som Åreguiderna har och mötte upp Johan. Fantastiskt guide.
Vilken underbar kille som älskar. Han lever för sin mountainbike-cykling på somrarna. Men på vintrarna så kör han även skoterturer.
Vi joinade upp med Johan och du körde själv.
Ja.
Jag hoppade på bakom Johan och sen bar vi av. Och vilken dag! Sol, 2-3 minusgrader, massor med snö. Det här gnistrande, andetagande vackert, så som det kan vara när det är som bäst här uppe.
Just den här, när det ligger som ett skimmer av ny snö som blåser lätt över snötäcket. Det ser ut som dimma, det ser ut som änglar som dansar över snötäcket. Det är helt jäkla fantastiskt. Johan som var en extremt duktig guide, han tog ju verkligen hand om oss och visade oss en underbar väg. Över sjöarna, upp för berget, upp till Vita renen. Vad ska man kalla det för? Café?
Ja, men en liten timmerstuga, ganska enkelt. Men fantastiskt mysigt. Det finns inte många rätter, det finns våfflor. Och sen så fanns det en gulaschsoppa, en linssoppa och någon ciabatta smörgås. That's it.
Ja, älskat. Precis. Men allting gör de själva. Så att det är inte det här öppna burk och värma på, utan det här är med hjärta.
Men, du åt en gulaschsoppa, gudomlig. Jag tog linssoppan för att prova något annorlunda. Och de hade syrad lök på. Det tyckte jag var så himla gott ihop med den här linssoppan.
Jag är lite allergisk mot just det här med picklad rödlök. Jag tycker att det har gått lite...
Jag förstår. Du tycker att det har blivit overdue där. Men jag tycker fortfarande att det är gott. Och jag tyckte det var jättegott ihop med linssoppan. För det bröt
Jenny,
av lite mer syr.
Jenny, det är helt okej.
Att jag har en åsikt.
Ja, du får tycka att du...
Jag vet, jag vill bara motivera för dig. Ja. Mm. Men du smakar ju inte ens.
Nej.
Nej, du ser. Ja. Hur mysigt. Och av med den här stora skoterovrålen och så fick man låna tofflor, bara en sån sak.
Ja.
Så här enkel liten detalj som var väldigt, väldigt trevlig. Mm. Och där satt vi och tittade in i den stora öppna brasan och åt vår lunch.
Mm.
Riktigt bra var det.
Matresan är sponsrad av The Wine Agency och Quaffable Wines. Idag börjar vi resan i den sydligaste delen av Bourgogne. Alldeles ovanför den gastronomiska huvudstaden Lyon. Beaujolais har ett sedan länge minst sagt växlande rykte. Här produceras allt ifrån enkla, snabbjästa viner utan finess till riktiga höjdare. Och på senare år har det bara blivit bättre. Empirant de Saint-Amour från läget Saint-Amour och producenten Maison Coquard är som det ska vara framställt av 100% gamedruva. Och får en fruktig smak med bäriga inslag och toner av örter, kryddor och körsbär. Det är lätt, friskt och läskande. Servera vinet kylt till exempel en kycklingsallad eller en tartar med hasselnötter och senapsvinigret. 2019 Empirant d'Amour har artikelnummer 2449 och du hittar den i Systembolagets fasta sortiment. Vårt andra vin idag kommer från distriktet söder om Lyon, alltså Rhône. I södra delen av distriktet hittar du området Côte du Rhône och vinet Ma Louise Cotteron från producenten Domaine du Seigneur. Detta ekologiska vin tillverkas av druvorna Grenache och Syrah som man jäser separat med endast den naturliga jästen. Det här ger en fruktig, kryddig doft och smak med inslag av skogsbär, plommon, svartpeppar och lakrits. Serverar en lättkyld till en lammgryta eller kyckling med smakrika tillbehör. 2020 Mas Louise Cotteron har artikelnummer 6470 och du hittar den i Systembolagets fasta sortiment. Matresan är mycket tacksamma att vara sponsrade av The Wine Agency och Quaffable Wines.
En annan sak som verkligen sticker ut med Åre, det finns ju så många bra restauranger på liten yta. Det är nästan så här per kvadratmeter. Ja. I Sverige så måste det här toppa.
Ja. På kvällen nu då Åregården som sagt ligger ju centralt mitt i byn. Så då tänkte vi, vi vill inte röra oss allt för långt ifrån. Och kanske 50 meter.
Det är verkligen inte mer än så.
Nej.
Man hade nästan inte behövt ta ytterkläderna med sig.
Nej, precis. 50 meter härifrån så ligger Åre Fjällpub.
Där vi blev välkomnade av Glenn och Annette.
Ja, där tog vi vår första middag. Och det var väl ingen fel, va?
Nej, men det var fantastiskt bra. Vi började med varsin drink. Vi tog en ganska rökig rackabajsare.
Ja, gjorde vi. De har sån tur. De har en tjej som heter Bella. Som är en av Sveriges främsta mixologer skulle jag säga. Som verkligen jobbar med lokala råvaror. Hon tänker till ett steg extra. Hon är ute och gör lite foraging på höstar och vårar. Samlar in. I våran drink så hade hon en rökt tallkotte. Från Stockholm.
Ja, från Stockholm. Men den doftade ju så gott. Jag satt och sniffade på den nästan genom hela middagen. För att det är så härliga rökta toner. Det var lite Maker's Mark i.
Ja,
och det tycker
bourbon.
Jag är gott. Ja, en liten bourbon som inte blir för mycket drag. Det var jättegott.
Ja.
Och sen så åt du två förrätter. Jag brukar göra som jag alltid gör. Frågar, vad kan köket laga till mig med mina allergier? Och jag hade sån tur, Erik, för det var hälleflundra på tavlan.
Ja.
Åh, så gott!
Och så fick du, alltså jag tycker det var så underbart. Säg vad du är känslig mot så. Fixar vi det?
Ja, underbart när köket är inställt på det sättet. Då blir jag jätteglad. Jag älskar ju mat men har svårt att äta. Eller jag kan inte äta för att jag är allergisk. Men mot just det som oftast är det som smaksätter. Alltså mjölk och smör och så vidare.
Mm.
Men här var det liksom inget problem.
Nej.
Och jag fick en fantastisk hälleflundra med lite kycklingkrisp på. Vad hade de gjort med den?
Kycklingskinn.
Ja.
Tar man skinnet från kycklingen. Och så skrapar du rent det så mycket som möjligt ifrån fett. Och sen lägger du mellan två, kan du använda silikonmattor eller du kan använda bakplåtspapper. Sen lägger du på ytterligare en plåt. Sen bakar du det här i ugnen på låg värme.
Hur länge då?
Ja, du kan låta den stå i 50 grader över natten.
Jaha.
Alternativt köra 150 grader en halvtimme.
Så det går att ju snabb fuska sig igenom där?
Ja,
det blir inte någon skillnad i resultatet?
Nej, då får du ett chips.
Mm.
Mm. Kycklingchips.
Och det var så gott på hälleflundran. Och så hade de gjort en sås till som det var så mycket djup i. Fantastiska smaker.
Ja, det var helt en väldigt bra start på vår resa här i år.
Ja, men definitivt. Så det fick mig att bli lite nyfiken, Erik. För det finns ju så himla många bra restauranger i Åre. Många som har funnits här lång tid. Och det finns många nya som har etablerat sig här. Eftersom det är ju en stridström av gäster nästan året runt här uppe i Åre.
Verkligen.
Och då tittade jag i White Guide senaste för 2021.
Ja.
Så är du redo för topp 1-7 här?
Ja.
Ska jag börja nerifrån?
Mm.
På plats nummer 7 så har vi vinbaren. Mm. Det hör ju till Åregården, det ligger här.
Ja,
så de hamnar på, ja, precis, de hamnar på topplistan. På plats nummer 6, granen.
Ja, ska vi i morgon.
Ska bli jättekul att se. De har ju också funnits här i år under en lång period. Ska bli jättekul att smaka på vad de gör just nu.
Och sen är, där är det ju kul, för där har vi min kompis Petter som driver det här och som har tagit med sig sina viner ifrån, inte minst Italien.
Jag vill också vara lite, det är lite min kompis också, Erik, det är inte bara din kompis.
Det är det.
Ja, och min kompis ibland också, Petter. Nej, Petter är grym, fantastisk. Ska bli,
och sen
jätteroligt.
Är det köksmästare Emma Dolk som jag har jobbat med. Jag har varit på gästspel faktiskt på granen och kört med Emma.
Jaha, vad kul. Ja, men det ska bli, det ser jag verkligen fram emot. På plats nummer 5 så har vi Kretsloppshuset.
Aha.
Som serverar ekologisk mat och är väldigt omtyckt. Plats nummer 4, Åre Ölcafé.
Ja.
Ja.
Det, och det är ju allt annat än ett ölcafé.
Ja, jag har förstått det.
Där är det ju, om inte 23 rätters middag, så många rätter.
Nu är vi uppe på pallen här. På plats nummer 3 så har vi Bockeria Åre.
Okej.
Okay. Mm. De har nog inte funnits här jättelänge.
Det har de inte. De har funnits ett par år.
Och få bra omnämnanden.
Intressant tydligen. Att de ligger så pass högt upp. Ja.
Ja, och på plats nummer 2 har vi Copperhill.
Ja, men det kan jag tänka mig. Mm. Det kan jag verkligen tänka mig. Har man tid att ta sig upp till Copperhill, så självklart. Mm. Det är väl värt det. Mm.
Och på plats nummer 1, enligt White Guide 2021, har vi Bustamon.
Det är jätteroligt att Bustamon har fått, vad jag skulle säga, en ny tändning. De har funnits hur länge som helst. De ligger mitt på fjället, mitt i skogen. Du får åka skoter eller bandvagn eller så ifrån vägen upp till efter Rökullen, på väg upp mot Ullådalen, så ligger de där. Kan man parkera och så blir man hämtad upp.
Sånt är ju väldigt trevligt.
Underbart. Och det är ju klassiskt jämtländskt jättebra. Jag håller med.
Ja, vad fint när sånt också står sig över tid. Det verkligen. Tycker man ju verkligen om. Många väldigt, väldigt bra restauranger. Jag är väldigt glad hur vår resa har startat. Och hur fortsätter resan då, Erik?
Jo, men jag tänkte vi ska upp och kolla på ett nytt ställe som heter La Gondola.
Mm-hmm.
Som ligger uppe i backen. Mitt i backen, där äter man företrädelsevis lunch då.
Vad trevligt. Måste man åka skidor eller kan man bara ta liften?
Du kan bara ta liften. Du får gå 100 meter ifrån, ifrån liften, så kommer du dit. Annars naturligtvis via skidor. Det ska bli jättespännande att se. Och sen på kvällen tänker jag att vi ska testa granen.
Och hälsa på oss Petter.
Ja, får vi se. Jag tror han är i Italien nu. Men
vi kanske kan ringa honom.
Ja.
Ja, det ska bli jättespännande. Vad härligt.
Underbart. Och sen blir det nya saker. Vi fortsätter.
Vi får se vad vi hittar på. Alltså, Åres matkultur, det är ju verkligen helt exceptionellt. Så otroligt många bra krogar och bra matställen. Jag tänkte också, Erik, det måste vara så svårt att tillgodose alla de här behoven också från krögarnas sida. Alltså den hungriga skidåkaren, barnen som bara vill äta det de gör i sin hemort, den kräsna foodin som kanske tar för givet att alla råvaror ska finnas precis som det gör hemma i storstad.
Mm,
det måste vara så svårt.
Det är svårt. Nu har det ju blivit otroligt mycket lättare om man tittar på just Åre, närheten till Norge, närheten till Trondheim. Alltså de får så mycket härliga fisk och skaldjur och allting sånt där. Och det de tar numera, så finns det ett ställe precis utanför Åre dit de importerar underbar fisk och så. Sen har du allting. Du har ren, du har annat vilt, du har viltfågel. Du har massor med underbara råvaror. Och där även bär och alla sådana saker som finns, och svamp och allt möjligt annat.
Det känns som utvecklingen verkligen bara går framåt. Nu vet vi också att de bygger ut hela Rödkullen.
Mm.
Det kommer vara klart om några år. Och det jag kände också var att du kanske inte vill hitta precis allt och alla krogar som du har i din hemort. Delar du den känslan?
Absolut, självklart.
Vissa saker ska ju vara speciella också när man reser bort.
Ja, jo, men
snart så sundas de gränserna ut.
Ja, nej, men det var ju lite som Glenn och Annette pratade om med det måste alltid finnas en regnbåge eller röding eller den typen, eller ren eller vad det nu kan vara. Det måste finnas, för att det vill gästerna ha. Liksom.
Erik, vet du vad?
Nej.
Jag är hungrig.
Du får just tänka med det. Du får hänga på hem till mig igen, för nu ska jag göra något väldigt speciellt.
Oh. Mm. Jag följer gärna med.
Med tanke på ålen.
Kolla på den här.
Har du bakat?
Jag har bakat.
Men vilken fantastiskt vackert tunnbröd. Vad gott det doftar.
Jag har smörsatt det med spiskummin, fänkål och lökfrön.
Nej, men Erik, det här är ju glutenfritt då, eftersom du bakar åt mig.
Ja.
Men det ser ju helt perfekt ut.
Mm.
Och jag gillar liksom konsistens. Jag ser, utan att ha smakat, så ser jag att det är tätt.
Du ska få en tunnbrödsrulle idag.
Åh, jag älskar tunnbrödsrulle, men kan ju ytterst sällan äta tunnbrödsrulle. För det äter man ju i stunden.
Ja.
Och då finns det ingen glutenfritt bröd.
Nej, precis. Men nu har vi i alla fall glutenfritt bröd. Det är en bra början. En tunnbrödsrulle är ju per definition ett tunnbröd med potatismos och korv. Sen kan man ju göra lite mer som man vill runt det här. Korven och moset och allting. Lite tillägg. Sallad kan man ha, tomat kan man ha, lök, senap, aldrig ketchup.
Aldrig ketchup, okej.
Never ever.
Nej, men Erik, det känns ju som att det finns ju en klassisk tunnbrödsrulle liksom, som är vedertagen. Och sen menar du att sen komponerar man utifrån det.
Ja, och nu är jag som medlem i tunnbrödsrullens vänner så har jag gjort några rullar.
Nej, men sluta, det finns inte en sån klubb, gör det?
Vet du hur många medlemmar Tumblrullens vänner har?
Berätta.
17 000.
Du skojar?
På Facebook, sant.
17 000 medlemmar i Tumblrullens vänner.
Mm.
Det säger en del om hur uppskattad Tumblrullen är ute i landet.
Det här är ju ett Stockholmsfenomen egentligen, det tror man ju inte. Men man tror ju tunnbröd, det är ju norrländskt, eller om man är i Dalarna så äter man tuttul.
Så heter det där, ja, tuttul.
Som är tunnbröd där. Är man i Göteborg så äter man en halv special, då är det inget tunnbröd.
Nej, det är en tunnbrödsrulle, jag har aldrig förstått det där. Då
är man i Kalix så äter man Kalix-specialaren.
Och det är också tunnbrödsrulle?
Nej.
Nej?
Nej, det är korv med bröd och potatismos.
Ingen rulle där alltså?
Ingen rulle. Är du i Lidköping vid Vänern, då äter du en hälta.
Vad är det då?
Det är en korv med hälften pommes frites, hälften mos.
Okej, så själva rullen är ett Stockholmsfenomen alltså?
Ja.
Att vi rullar in det i tunnbröd?
Just det. Är man uppe i Norrland, då äter man ju en parisare.
Otippat, vad är det då?
En parisare är ett hamburgerbröd utan sesamfrö. Med en medisterkorv, rätt tjock, ser ut som en större falukorv, va? Fast den är gjord med fläskkött också.
Oh.
På den har man bostongurka och senap. Vissa har ketchup, jag gillar inte det som sagt. Sesamfrön på brödet går bort. Men det ser ut som en hamburgare.
Okej, men vi pratar alltså om otroligt uppskattad mat helt enkelt idag.
Ja, och nu ska jag göra en tumlerulle till dig. Så att då värmer jag brödet. Jag har stekt korvarna. Och de här korvarna, det är märgeskorvar gjorda på Linderöds svin.
Oh.
Av Kristoffer Fransén i Örsundsbro. Ah, men, utanför Enköping.
Alltså vilken lyxkorv.
Han gör magiska korvar.
Men Erik, om du skulle beskriva vad Linderöd svin i smaken skiljer från andra svin?
Mycket fylligare. Tittar du på en kotlett från ett Linderöd svin så är det svårt att se om det är nötkött eller griskött.
Jaha.
Och det Linderöd svinet är Sveriges enda urart, alltså den... En art som bara funnits här i Sverige.
Ja, så det blir alltså en tumbrerulle på Linderöd svin. Vad spännande.
Det blir det.
Och nu då... har vi alltså stekt brödet i korvfällningen.
Ja, korvfettet alltså. Ja. För att få smak på det. Sen har jag gjort en potatispuré på mandelpotatis som jag har ångat.
Varför mandelpotatis då?
Den perfekta potatismospotatisen.
Okej.
Okay. Tycker jag. Och den här har jag ångat till 98 grader. Och sen så har jag blandat den med potatismjölk.
Mm-hmm.
Ja.
Vad är potatismjölk?
Ja, nej men potatismjölk är en ny sån här variant utav... Istället för... Jag ska ta fram den i kylen här.
Jaha, vänta, det finns alltså i tetran. Så precis som det finns rismjölk och mandelmjölk och cashewmjölk så finns det potatismjölk. Aha.
Ja, här. Och sen har jag använt en svensk raps. Olja som har lite smörigare smak. Mm-hmm. Man använder till moset då. Och sen bara salt. Och då när man gör en tumbrorulle så tycker jag att det är viktigt att du får med alla smaker i varje tugga. Av den anledningen så lägger jag liksom upp en remsa med mos.
Erik, placera den här mosremsan högst upp i mitten kan vi säga, ner mot mitten. Precis så att märgeskorven får plats.
Japp, så ligger jag på.
Vänta, låt mig rätta mig själv. Två märgeskorvar får plats.
Vi gör en dubbelpipig, som vi i branschen kallar den.
Ja, det ser så gott ut.
Mm. Vad är då smaksensationen idag? Jo, men... Räksallad vet man ju.
Ja, gott.
Nu har jag gjort räksallad med rättikskimchi och lite majonnäs.
Oj, så ingen räka här alls?
Jo, massor med räka.
Okej, räkor också. Och rättikskimchi.
Ja, och sen tycker jag om att det är fräsch krisp liksom i alltihopa.
Är det isbärssallad?
Det är isbärssallad.
Mm. Som du har stringlat ganska tungt.
Världens tråkigaste, men samtidigt tycker jag... Ännu en godare och fräschare sallad.
Jag älskar isbärssallad.
Ja,
det är jättegott.
Sen senap.
Ja.
Och då använder jag en sötstark senap. Man tar inte för mycket. Och bara en sträng på varje korv. Och sen lök. Rödlök. Jag tar en rål rödlök som jag har skivat tunt och lagt i isvatten.
Okej.
Okay. För att ta bort den här... lite för råa smaken helt enkelt.
Ja. Så blir en... Suddat ner kanterna lite.
Precis så.
Och nu ska vi rulla ihop den här skapelsen.
Nu ska vi rulla den. Och den vanligaste frågan på det här forumet, Tumbrödsrullens vänner, är man får du tag på det här stora tumbrödet?
Ja, vad får du tag på det stora tumbrödet, Erik?
Det får man tag på hos grossister.
Aha.
Bara, alltså typ Martin Serveras grossist eller Axfoods grossist. Det är Polarblöd som gör den här och den heter 247. Den halvmånen.
Väldigt specifikt, men så är det ju i Sverige. Det är inte många som jobbar
med
det där.
Går man på vanliga butiken då är det de här små fåniga tumbröden.
Men de rymmer inga korvar?
Nej.
Nej.
De spricker och det rinner ut i botten. För att tricket när man rullar en sån här nu, det är att du viker upp
botten.
Den undre delen först. Nu är det hembakat så att det här är inte supermjukt. Det finns inga konsistensgivare och sånt där i så att det är helt naturellt.
Ja, det ser jättefint ut. Erik är...
Och då får du en stubbe.
Stubbe, åh vad fin den blev.
Ja.
Åh, men titta, nu kommer Erik med den här fantastiska dubbelpipiga tumbrarullen. Åh, allt är hemgjort här.
Allt är hemgjort.
Åh, oh, wow.
Korven har ju Kristoffer gjort då, men...
Ja, men det är praktiskt taget hemgjort. Mm. Får jag smaka nu?
Ja, nu ska du prova. Du var ju hungrig.
Hur äter man? Uppifrån och ner? Man bara kör.
Ja, det här med gaffel och sånt här, det är bara tjafs.
Ja, men gud vad... Och korven, den är helt fantastisk. Och potatismosen, Erik.
Mm. Alltså jag gillar ju den här korvarna. Kristoffers korvar är magiska.
Mm.
Jag kan ju förstå, alltså, om man inte kan äta det så ofta så borde ju varje rulle borde vara en upplevelse.
Nej, men alltså varje tugga
är
en ren och skär njutning. Och rättikskimchin, hur har du gjort den? För den smaksatte ju jättebra här. Ja.
Mm. Nej, men jag har blandat rättika med kimchi-krydder. Det här receptet kommer att finnas sen på vår hemsida Alvesjö Videogård. Så att man kan göra den själv.
Alltså det här är en av dina topp tre.
Ja, lätt. Tack.
Då är du ändå ett geni och lagar bara bra mat med. Men det här... Alltså väck mig mitt i natten när som helst på året. Vad vill du ha, Alvesjö? Då hade jag sagt, ge mig en tumbrerulle.
Ja, bra.
Men vad dricker jag till det här då, tycker du? Ingen pucko?
Jo, varför
inte? För det tål inte jag.
Nej, det får inte du, men du kan ta en Trocadero.
Det är gott, det gillar jag.
En tumbrerulle och en trocka till, vet du. Det är inget fel alls. Nej. Eller möjligen en champis.
Ja, det är också gott.
Ja, fast jag föredrar nog att ta en öl. En ljus öl till. Eller varför inte ett glas vitt vin? Så.
Ja, det är gott.
Men du får väl lite fart i vinet då. Du får svara lite. Liksom. Mm.
Fart eller fat?
Fart och eventuellt fat om man gillar det. Fart tänker jag Alsace, Tyskland, Riesling, Pinot Gris, Pinot Blanc. Så. Annars med fat tänker jag mera... Nya världen, Argentina, Chile, lite varmare. Gärna med lite bra syra i också.
Ah, jättegott.
Ja.
Mm. Han var fat.
Fat.
Och fart.
Och fart. Matresan är sponsrad av Lavazza. En kopp nybryggt kaffe är ju aldrig fel, eller hur? Men måste kaffet alltid vara varmt? Inte alls. Jag har snöat in på kallbryggt kaffe. Inte varmt kaffe som fått svalna alltså, utan kaffe som aldrig hettas upp. Eftersom inget blir bättre än den råvara du använder och smakerna blir mer avslöjade när du dricker ett kallbryggt kaffe, så behöver du använda ett kaffe av högsta kvalitet. Smakerna blomstrar och du kommer att uppfatta kaffet som sötare när du kallbrygger. Vi tar ett exempel. Om du använder Lavazza Terra for Planet, som är en organisk premiumblandning med hållbart odlade arabikabönor från Syd- och Centralamerika. Det har en härlig syra med smaker som påminner om bär och karamell. De här smakerna kommer att få blomma ut och du får ett härligt resultat. Hur gör du då ett kallbryggt kaffe? Det är enkelt. Du tar en burk med tättslutande lock som du fyller med en liter kallt friskt vatten och 100 gram bryggmalet Lavazza Terra for Planet. På med locket och skaka tills det blandats. Ställ in i kylen ett dygn och sila sedan genom ett kaffefilter. Nu kan du njuta av en dryck med en helt ny och egen personlighet. Lite naturligt sötare och med uttryckliga toner av bär och karamell. Jag gillar också att blanda kallbryggt kaffe med kondenserad mjölk och några isbitar. Det här blir syndigt sött. och nästan som en dessert i sig själv. Att Lavazzas kaffe passar extra bra är inte så konstigt. Börja med en premiumprodukt så blir slutresultatet lyckat varje gång. Matresan tackar Lavazza för deras härliga utbud.
Erik, vi ska prata om ugnsstål idag i köket.
Ja.
Ja, vet du, jag behövde googla ugnsstål.
Gjorde du?
Ja, men jag ville bara veta, vad menar du egentligen med det?
Ja. Ska du göra pizza? Ska du göra tunnbröd för den delen? Vi gjorde ju en tunnbrödsrulle tidigare idag. Och den har jag gräddat på ett ugnsstål.
Vad är ugnsstål? Det är alltså stål som ska in i ugnen.
Om du tänker det tjockaste stålet, du vet sånt där man lägger över på gatan, över gropar för att bilar ska kunna köra och lastbilar och bussar ska kunna köra över.
Mm, yeah.
Då har du fartygsstål som är kanske 10 mm tjockt. Så. Och där använder du det i en ugn till exempel, då håller ju det värmen något fantastiskt. Och då underifrån. Så att vad jag gör, det är att jag ställer in mitt ugnstål i mitten av ugnen. Jag brassar på full värme. Och sen när jag kommit upp i full värme, då sätter jag på grillelementet. Så jag får ännu mer värme.
Mm-hmm.
Så jag kommer väl upp någonstans i 350, nästan 400 grader i ugnen. Då tar en pizza tar en minut och jag är klar. Och du får en gräddad underifrån också. Så du får verkligen den här frasiga, härliga, gräddade botten som trots allt är lite mjuk i mitten.
Ah, så när man köper en vanlig ugnsplåt så blir det alldeles för låg värme.
Ja,
och så du får inte alls samma grillfunktion.
Du kan ju göra så att du ställer in ugnsplåten, vilket jag rekommenderar, från början i ugnen. Så att den är varm. Men den kalla degen på den tunna ugnsplåten sänker temperaturen snabbt. Men har du ett ugnsstål, det tjockare 10 mm stålet i, då håller det värmen.
Aha, men köper man det precis som det är? Liksom?
Ja, i en matbutik. Aha. Eller mattillbehörsbutik. Liksom. Mm-hmm. Köksbutik heter det.
Okej, okay, och liksom anpassat i måtten efter en plåt helt enkelt.
Ja, och det finns olika varianter på de här. Och du kan även använda det ovanpå spisen. I och med att det är magnetiskt så kan du ha det. Lägg det på en induktionsplatta. Vrid på, då har du en stekhäll plötsligt som du kan grilla på eller steka hamburgare eller vad du nu vill.
Ja, men gud vad smart. Det har jag aldrig tänkt på.
Såklart. Liksom. Allting så.
Men hur hög värme kommer jag upp på en induktionshäll då till exempel?
Du kommer upp i väldigt hög värme.
Räcker det liksom?
Den blir för hög. Oj. Ska jag säga. Så du kan inte köra full fart på den.
Vad spännande. Många vill nog ha en stekhäll.
Ja, det är ju det här som är skillnaden då om man säger som pizzasten. Kan man ju använda. Men den använder du bara i ugnen eller på grillen. Den är ju inte magnetisk så att den hettas ju inte upp. Så du kan inte ha den på en vanlig induktionshäll. Men det kan du med stålet.
Okej, så stålet har lite fler funktionsmöjligheter där?
Ja, och det blir varmare.
Vad kostar ugnstål? Är det dyrt?
Jag tror att det kostar runt en 500 för en vanlig ugn. Jag tycker inte, om man tänker på en bra stekpanna kostar 1000 spänn. Och ett ugnstål för 500, det är fullt överkomligt.
Återigen, vilken bra present. Julklapp eller födelsedagspresent, eller hur, till någon som tycker om att laga mat?
Verkligen.
Spännande, ugnsstål.
Ja,
nya världar öppnar sig hela tiden, Erik.
Underbart.
Ja, fantastiskt. Men vad kul, Erik, att ha påbörjat vår Sverige-resa.
Ja, verkligen.
Och Vita Renen och Fjällpubben var ju de första restaurangerna vi besökte upp i Åre.
Mm, mm. Det var det. Och får ju säga att vi var ju jättenöjda med bägge två, såklart. Vitalenen är ju ett utflyktsmål och det är ju en väldigt speciell känsla att komma dit upp lite halvflusen och lite dans och där.
Jag älskar de där utflyktsmålen som man har, och det tar ganska många timmar att ta sig dit beroende på hur man då väljer. Mm. Men det spelar nästan ingen roll vad de serverar för något, för allt smakar gott.
Ja, verkligen. Verkligen.
Och vi har satt poäng också på restaurangerna vi besökte, Erik.
Det har vi gjort, och nu ska vi börja våra Åre-poäng här och se hur de står sig gentemot New York faktiskt. Så här kan man då jämföra Åre och New York. Och då har vi bedömt Fjällpubben och vi har bedömt Vitarenen i det här avsnittet. Och där får Fjällpubben faktiskt 38 poäng av oss.
Av 45 möjliga, jajamän. Det är högt betyg. Vi var nöjda betyg med Fjällpubben.
Vi var väldigt nöjda. Vitarenen var vi på lunch. De har inte ett lika stort utbud, så att de kan helt enkelt inte få så många poäng, utan de får 23 poäng.
23 mycket, mycket välförtjänta poäng av 45.
Verkligen. Och det här ger ju oss en topplista. Då.
Hur ligger den till då?
Jo, förstår du. På första plats av våran topplista, som just nu består av Åre och New York, där hamnar Fjällpubben.
Wow!
Ja, med 38 poäng. På delad andra plats hamnar Baltasar och Wayan i New York. Så det blir alltså platserna 1, 2 och 3.
Och Fjällpubben toppar Wayan och Baltasar. Det är bra. Men är vi har varit helt ärliga i den här bedömningen, och vi har också väckt in massa olika kategorier.
Ja, och det kan man ju titta på hemsidan alvesjövidnygard.se. Där redovisar vi lite mer utförligt allt det här. Så att nästa vecka, då är det flera Åre-restauranger. Får vi se vad som händer i topplistan.
Ja, nästa vecka så fortsätter vår resa i Åre och de jämtländska fjällen, och vi besöker då, Erik, en helt nyöppnad restaurang mitt i backen. Och så hamnar vi i mathimlen och får sitta vid chef's table och bevittna en perfekt komponerad ballett under en kväll när matsalen var nästan proppfull.
Ja, verkligen. Underbar. Jag vill upp igen nu.